Innan jag börjar predika så vill jag bara säga något om den gudstjänsten som är den 29 december. Nu är vi ju långt fram i tanken. Det övergripande temat för gudstjänsterna den här advent och jul är ju meningen med Jesus. Och den 29 december så har vi satt temat meningen med Jesus att dela sin tro. Eller meningen med jul att dela sin tro på Jesus. Då tänker vi att då har vi en gudstjänst då du är välkommen att berätta någonting om din tro. Kanske berätta något bönesvar du fått, något Gud har gjort i ditt liv. Vill dela en tanke kring ett bibelord eller annat. Vi tänker att det är ingen som predikar då, utan vi sjunger lite tillsammans. Och så vid några tillfällen så liksom lämnar vi micken fri här för alla att kunna vara med och delta och bidra på olika sätt. Och kanske är det så att du har någonting som du tänker på. Det här skulle jag vilja säga något om, det här vill jag ta med. Så fundera på om det kanske är så att du ska göra det då. Och jag tänker också att du kan fråga Gud om han vill visa dig någonting som du ska få berätta för andra. Det kan få betyda oerhört mycket för dig själv, men inte minst för andra som får höra liksom det här vardagliga eller vanliga på något sätt. 29 december, ladda för det. Nu vill jag börja predika. Vi tänker nog lätt att det här med att läsa nyheter eller att få höra olika nyheter genom radio, tv och tidningen och så, att det har kommit i samband med den moderna journalistiken. Eller sedan det börjat finnas olika plattformar att få de här nyheterna ifrån. Det är inte riktigt sant. För det här med nyheter, det är någonting som har pågått länge, väldigt länge. Även om det inte kanske var riktigt på samma sätt som för oss, så höll Jesus på med en sorts nyhetsuppläsning eller nyhetsberättande. Så här står det i Matteus evangeliet om Jesus. Han vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i synagogerna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom spred sig i hela Syrien. Alltså Jesus verkar rört sig runt i Galileen och på andra platser och hade med sig ett budskap. Alltså vad man på ett sätt kan säga att han gjorde var att han kom och berättade nyheter. Saker som ingen visste innan. Eller någonting som de bara anat. Han berättade nyheten om ett rike. Det riket som Ines läste om i början, Guds rike. Och ryktet som Jesus bar med sig med de här nyheterna verkar onekligen varit något väldigt positivt. Det står att människor blir friska, fria från krämpor. Och det spred sig det där ryktet i hela Syrien. En liten detalj i det som står här är viktig att uppmärksamma. För jag tror det finns en risk att vi blandar ihop de två orden undervisade och förkunnade. Det står att Jesus gör ju båda de här sakerna. Undervisade kan vi ju tänka att det kanske är mer det här att ge råd och tips kring hur vi liksom lever våra liv. Och tänka att det var ju framförallt det Jesus gjorde. Men han förkunnar ju också. Eller predikar. Idag så tänker vi ofta att predika eller förkunna, det är det jag gör nu. Att vi liksom kopplar ihop de orden med kyrkan och berättar hur folk ska leva. Men på Jesu tid så används inte ordet förkunna bara i religiösa sammanhang. Det var liksom inte ens ett religiöst ord. Det var ett ord som hade att göra med att någon kom med nyheter. Eller att någon hade ett budskap. Så vad Jesus gjorde när han förkunnade var att han gick runt och berättade om att någonting hade hänt. Han kom med nyheter. Han kom med ett budskap. Och det var inte bara vilka nyheter som helst, utan det var goda nyheter. Det var ett glatt eller ett bra budskap. Det är ju precis det ordet, det eller det som ordet evangelium betyder. Och jag tänker att många människor har hört ordet evangelium. Och många, även flera av oss som brukar gå i kyrkan, är kanske inte helt på det torra Men innehållet i det evangelium som Jesus drog runt och berättade. Och då kan man tänka, vad var det för goda nyheter som Jesus förkunnade, predikade? Jo, de nyheter som Jesus hade med sig var detta. Guds rike har genom Jesus blivit tillgängligt för vanliga människor, alltså du och jag, att leva i. Ibland så säger vi i kyrkan att den enda anledningen att Jesus kom till jorden var för att dö på korset. Det är delvis sant, men inte helt. Döden på korset var en del i hans uppdrag, men hans övergripande uppdrag, hans övergripande mission, det var att komma med Guds rike. Alltså Jesus hela syfte, det var att modellera, att konkretisera verkligheten av det rike. Och han gjorde det med sitt liv, med sin död och sin uppståndelse från de döda. Alltså hans bud var på något sätt utöva det riket. Hans plan för människor var att han skulle få skicka det riket vidare till andra människor. Och då blir ju såklart den stora frågan, vad är det där riket? Alltså Guds rike som Johannes pratade om i det Ines läste om förut. Vad var, eller vad är det? Det finns säkert många olika tankar och idéer om det. Men jag tänker att det är något som går åt det här hållet. Guds rike är en sfär, eller det område kanske, där allting som händer och inträffar möter Guds godkännande, Guds glädje. Alltså Guds rike är när det är precis på det sättet han vill att det ska vara. Det är när den största och mäktigaste blir ödmjuk som ett litet barn. Det är när det inte finns några arroganta egon. Det är när ingen behöver ha oroliga tankar. Det är när varje möte mellan människor får dem att gå därifrån gladare än vad de var innan de träffades. Paulus använder de här orden när han beskriver Guds rike. Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige anden. Alltså det verkar handla om Guds påverkan på våra liv. Rättfärdighet handlar väl om ärlighet och att frikänna människor. Frid är ju någon form av inre trygghet oavsett hur ens liv ser ut. Glädje är ju något som är mycket djupare än att ha tillfälligt roligt. Och detta menar Jesus, det är Guds rike och det finns på riktigt just nu. I fredag så hade jag en begravning för Rigmor Seipel Stjärna som var medlem i denna församlingen. Och då så blev i alla fall jag påmind om att Rigmor som har trott och litat på Gud, som nu har dött, får nu vara på en plats där det här riket, där Guds inflytande fullt ut är verkligheten. Men när Johannes gick runt och sa att det snart skulle komma ett Guds rike, så verkar det inte bara varit om livet efter döden han talade, utan uttrycket Guds rike på jorden använder vi ibland. Och om det finns, så kan man ju tänka, hur går det med det? Hur går det med Guds rike på jorden? Ja, vi läser väl om gängvåld varje dag nu för tiden. Och gör vi inte det, så är det någon terrorist som har haft ihjäl någon i någon religions namn. Vi ser ett klimat som lider mer än någonsin. En rasism som fortfarande man kan vara stark. Människor ljuger, sviker, pratar illa om varandra. Och när man tänker på allt det där så kan man ju fundera, vem är egentligen ansvarig för allt det som händer på jorden? Det här riket, sfären, eller området där allt som händer möter Guds vilja och tanke, det kan väl knappast vara här på jorden. Vad är i sådana fall de goda nyheterna, det glada budskapet, evangeliet för de svaga, för de fattiga, för de sjuka, de gamla, de utsatta? Saken är ju den att Jesus blundar ju inte för detta. Alltså han ser allt detta. Och så har han en plan för problemet. Och det beskriver han i världens mest kända bön när vi ber så här. Låt ditt rike komma på jorden så som i himlen. Alltså Jesus säger att han har en plan. Jag ska ta det riket som Gud Fader har planerat och råder över så att det kommer ner till jorden. Ibland när jag och min brorsa var yngre så tittade vi på serien Star Trek bara för att det var så töntigt. Är det någon annan som har tittat på Star Trek? Det är säkert flera som har gjort det. Här är en av huvudpersonerna, Mr. Spock tror jag han heter. Jag tänker att ni genom bilden ser att det inte var ascoolt kanske. Det här var ju en science fiction-serie som kom i mitten på 60-talet. Och det var ju någon sorts dröm om framtiden. Människan hade lyckats radera ut krig och fattigdom och rasism och annat. Och så mötte man nya världar och civilisationer och så här. Och i Star Trek så användes ett uttryck flera gånger som var så här. Beam me up. Det var någon som var nere på jorden. Sa det i någon sorts apparat till någon som var uppe i ett rymdskepp. Och så hux flux så befann sig den personen uppe på rymdskeppet. Då hade man liksom beamats upp dit. Jag tror bönen beam me up har alldeles för många av oss bett många gånger. Gud, låt mig slippa eländet på jorden. Men det var inte den formuleringen Jesus hade med i vår fader. Det var inte låt mig slippa vara här så jag kan komma till där du är. Utan det var ju låt det som är där du är komma hit. Eller låt saker fungera här nere på samma sätt som det gör upp hos dig, Gud. Alltså när Jesus säger i vår fader, låt ditt rike komma, låt din vilja ske, så är det till vår arbetsplats han tänker. Bland grannarna på gatan där jag bor, in i min familj, i Sverige. Som att det verkar starta i mitt liv. I min kropp. I mitt lilla rike. Alltså det evangelium eller det glada budskap, de goda nyheter Jesus kommer med, är det absolut bästa erbjudandet genom alla tider. Frälsningen, räddningen för hela ditt liv. Både nu men även senare. Inte bara för att du ska komma till himlen, utan för att himlen ska komma till dig, till ditt liv. Det är goda nyheter. Men den stora frågan är ju då, tror jag verkligen på att det kan hända? Är jag övertygad om att Guds rike kan bli etablerat på jorden genom att det startar i och genom mig? Hör här, när Jesus förkunnade och predikade så handlade det inte bara om något som eventuellt skulle komma i framtiden. För det har redan börjat genom Jesus. På ett sätt i hemlighet. Det har börjat och det finns mitt i de riken som egentligen motsätter sig det. Och då kan man ju tänka precis som jag nämnde förut. Om Guds rike har kommit till jorden genom Jesus, varför är denna jorden fortfarande till stora delar så stökig som den är? Alltså varför finns det lidande och ondska här om Guds rike har kommit hit? Svaret på det är att det än så länge finns en hel del andra riken. Andra viljor som vill annat än vad Gud vill. Och på ett sätt får vi nog säga tack gode Gud för det, för en av de viljorna det är mina. Kanske dina. Men en dag kommer allt motstånd ha ett slut. Men än så länge så får de där viljorna, det där motståndet, fortsätta att finnas på grund av att Gud väljer inte att bestrida det med en makt på det sättet som vi ofta tänker är makt. Utan han väljer att använda en kärlek som blir konkret genom hans eget lidande. När Jesus föddes så hade Rom ett evangelium. Det finns en gammal romersk skrivelse eller inskription som sa ungefär så här. Den dag Gud föddes, och med Gud menade man kejsar Augustus. Den dag Gud föddes var början för världen av goda nyheter som hade kommit till världen genom honom. Det hade Rom om sin kejsare. Men det evangelium som Jesus kom med sa att de goda nyheter som Rom hade, det var fake news. För goda nyheter som kommer genom våld och rädsla, som kejsar Augustus och andra människor med makt lätt tar till, det är inga goda nyheter på riktigt. Jag tänker att vi har sett väldigt många exempel på det. Det finns inget mänskligt rike som kan rädda och förändra den här världen. För det är nämligen något som bara Jesus kan göra. Och Bibeln lovar att hans fullständiga framgång med sin plan är garanterad. Och vill du, så kan du vara en del av hans rike här och nu. För några dagar sedan så hamnade jag i en sån där situation som jag tror alla gör ibland. Familjen skulle iväg på morgonen och så ska man komma ihåg alla saker. Och så hittar jag inte ett av barnens ryggsäckar. Jag letar i hallen, jag letar under väskor och annat som ligger på golvet. Jag kollar på krokarna bakom jackorna, bagaget på bilen. Och den är liksom ingenstans och man blir mer och mer stressad och irriterad. Och så är det något av barnen som säger: men pappa, du har ju ryggsäcken i handen. Och där var den, ihop med min egen väska, någon overall jag hade, tjocka vantar och bilnycklar och så här. Vet du, jag tror det är ofta precis så när det gäller det här med Guds rike. Guds påverkan på våra liv, de omständigheter där hans vilja råder, är ofta mycket närmare oss än vad vi först tror, inser och förstår. Vi tänker så ofta att det är andra människor som är med och låter Guds rika komma till den här världen. Men inte genom mig. Jag får liksom inte ihop det. Jag klarar inte av vardagen tillräckligt bra. Jag har för mycket i mina händer. Så hos mig kan inte det här bli synligt och konkret. Men jag tror Gud säger samma sak som mina barn sa den där morgonen. Du har ju det i handen. Så det är dig jag vill börja. För din skull och för andras skull. Jag vill liksom förkunna, konkretisera mitt rike i ditt liv. Och jag vill göra det i andras liv genom dig. Våga tro och våga lita på att du tycker att ditt liv är inte fullt ut bara ett hinder för mitt rike. Det var ju låt ditt rike komma hit. Inte låt mig komma till ditt rike, Gud. Jag tänker att hos en där det här blir extra tydligt och konkret är hos Paulus. Innan han kallades för det så var han känd som Saul. Den kristna tron, Jesusföljarnas absolut största fiende och förföljare. Han ville ha ihjäl kristna, han avskydde den kristna kyrkan som hade börjat växa fram. Men Jesus möter honom och hans liv tar liksom en hel omsvängning och han blir en kristen. Alltså, var Guds rike nära honom innan det? Nej, på ett sätt. Så långt ifrån det bara går egentligen. Alltså, han var ju motståndare till allt vad Guds rike hette. Samtidigt så blir han på väldigt kort tid deras största förespråkare. Därför tänker jag så här, ge inte upp om dig själv. Nej, jag skulle tro att alla som vi som lyssnar idag är ganska långt ifrån det som var Sauls vardag. Men säkert så tänker en del så här, på mitt jobb kan inte Gud bli konkret. Inte när det är jag som finns där, för jag får liksom inte till det att säga något om det där. Eller min familj kommer aldrig få uppleva vem Gud är. Eller i min familj så kommer vi liksom inte hitta den där friden. Eller jag kommer aldrig få bort det där beteendet. Jag kommer inte få en sundare inställning till pengar. Jag kommer inte bli den där gode föräldern eller respektive som jag skulle vilja att Gud gjorde mig till. Vet du, jag tror visst att det kan hända. Och jag önskar att du både kunde få tro och tänka att det kan bli så. Och kanske vi lite oftare skulle viska bönen: Gud, låt ditt rike komma i mitt föräldraskap, i mitt äktenskap, i min familj, på mitt jobb, i min ekonomi, bland mina grannar. Låt mig få se konkreta tillfällen när det som är min vilja fullt ut stämmer överens med det som är din vilja, din tanke Gud, din plan. Meningen med jul, närhet från Jesus, det är temat för idag som Ines sa. En omskrivning av att Guds rike är nära. Alltså Guds närhet, Guds kärlek, Guds inflytande, hans påverkan och makt. Att den skulle komma till jorden, det är en av julens betydelser och meningar. Bönen, låt ditt rike komma, blir till stor del uppfylld när Jesus föds. Gud blev människa genom Jesus för att han skulle komma nära oss, för att vi skulle konkret se för våra ögon hur hans rike är. Och det liv som han föddes till var för att ännu mer dra ner Guds rike in i den här världen, in i ditt liv. Han kom för att vi skulle förstå hur nära han verkligen är. För några år sedan så rullade det en reklam på tv där en pojke satt och pratade med sin morfar. Och så frågade den här pojken morfar: var bor Gud? Och så svarar morfar: i ett gult radhus på andra sidan månen. Alltså så långt bort det bara går. Kanske det kunde uppfattas så, men när Jesus föds i Betlehem så är han inte längre där, utan han är här. Och han är här för att ge av sin närhet, att låta sitt rike breda ut sig i ditt liv och i den här världen. Vi ber tillsammans. Herre, vi kan väl bara stämma in i de orden. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. I våra liv, i våra familjer, där vi bor, i vårt land, i vår värld. Låt ditt rike komma, Gud. Herre, hela en av meningarna med jul är ju just det där, att ditt rike ska komma hit. Tack för att det är så. Tack för att du inte bor i något radhus på andra sidan månen, utan du tog din plats mitt ibland oss. Låt ditt rike komma hit, ditt inflytande. Och Gud, låt oss få se det ännu mer. Hur din makt, kraft, kärlek, din vilja blir det som råder över den här världen och in i våra liv. Amen. Nu vill vi fortsätta vara i bön. Och vi är det genom att vi sjunger tillsammans med bandet här, och så öppnar vi våra böneplatser. De finns på båda sidorna. Det finns förebedjare där. De har en liten skylt på sig. Och de ber gärna med dig och för dig. Det finns ljus att tända som uttryck för sin bön. Du kan skriva en bönelapp och lägga i skålen under ljusbäran, så ber vi för din bön när vi har bön här i kyrkan på onsdag. Det finns ett knäfall på det vänstra sida. Och jag tänker så här, vilken bön ska man komma med? Jo, men det är nog så här, det är bönen. Låt ditt rike komma. Jag tänker det är det vi ber om. Och finns det något sammanhang där vi inte behöver be den bönen? Nej, jag tror inte det. Så därför kom till böneplatserna. Låt den här stunden vara en tid då vi verkligen konkret låter den bönen få vara det som är vår gemensamma bön för vår värld, för våra liv. Låt ditt rike komma. Gör så att vi ställer oss upp i början. Om det är någon som vill röra på sig, så är det lättare att göra det. Och så sjunger vi tillsammans. Välkommen.